tackar dig Jesus för det där slik som vi synger här, att det är ditt eget ord till oss som gör att vi kan synga slik. Vi tackar för en fullkommen frälse. Herre, låt oss få bli i den. Låt oss få regna med dig. Låt oss få se upp till dig, liksom ditt ord förmanar oss. Och välsign denna timen i ditt namn. Amen. Det var vers 10, Romerne 5:10. För så sant vi blev förlikt med Gud. Ja. För så sant vi blev förlikt med Gud vid hans söns död, då vi var fiender, då skall vi som eget mere bli frälst vid hans liv, efter att vi är blitt förlikt. Det att vi är förlikt med Gud i Kristus är evangeliets klara vittnesbörd flera städer. Att det är Gud som har gjort det alltså. Det som det är väl mest omedelbart kan tänka på är 2 Korinther 5, hvor det står att Gud i Kristus förlikte världen med sig själv, så han inte tillregnar dem deras överträdelse. Det gäller alltså hela mänskligheten. Det gäller hela världen. Vart eneste människa på jorden, denna förlikelsen. Och det är den grad att tillregningen av rättfärdighet, den ligger färdig i detta för vart eneste människa. Det betyder inte att alla människor har mottagit denna förlikelsen. Det ser vi oss i vers 11. Vid vem, vid Jesus, vi nu har fått förlikelsen. Det har fått förlikelsen, det sker vid troen på Jesus. Det sker inte för att människa börjar att tro på ham, som vi så allerede i 3:22. Att det är rättfärdig, Guds rättfärdighet vid troen på Jesus Kristus. Som jag nämnde då, äger ett människa detta inte för han tror. Heller inte vill en kristen längre äga det, om han skulle upphöra med att tro på Jesus. Det är vid troen på Jesus detta är vårt. Men Gud har gjort det färdig för hela mänskligheten. Och för att markera i vilken grad detta är uavhängigt av oss och våra förhåll, så skedde alltså det mens vi ännu var fiender. Verkligen kan det väl inte sägas. Jesus döde för sina fiender. Ja. Det gjorde han i sannhet. Gud förlikte världen med sig mens vi var fiender, för att kombinera dessa två städerna. Nu står det alltså en konklusion som träckes av denna kännsgärning. Så sant vi blev förlikt med Gud vid hans söns död, för det var där det skedde, då vi var fiender, då skall vi nå som eget mere, som eget sikrare, som eget vissare bli frälst vid hans liv, och så vidare. Jag vill understreka detta, att det skedde vid hans söns död, då vi var fiender. Det är många som menar att tillgivelsen blir till i det ögonblick en kristen börjar tro. Där mot han syndernas förlåtelse från Gud. Det är ju riktigt. Och det är riktigt att när en kristen bekänner sin synd, får han syndernas förlåtelse. Men det har sin grund i, står det där i Johannes 1:9, att Gud är trofast och rättfärdig, som förlater oss synderna och rensar oss från all orättfärdighet. Den förlikelse eller den syndsförlåtelse som vi mottar vid troen på Jesus och som görs gällande på oss så ofta vi kommer fram och bekänner våra synder, den har Gud gjort färdig utanom oss vid Jesu död. Däcker vi vår omvändelse vi blir förlikt. Det var vid hans död Och det skedde mens vi var fiender. Det är alltså som sagt skedd för hela mänskligheten. Och det är svårt viktigt att vara klar över att när jag kommer till Jesus mottar jag en syndsförlåtelse som har ligget färdig och väntat på mig i Kristus helt sedan Jesus död på korset. Det är orättnästnet till Luther. Han säger också bland annat det. Det är kanske inte helt orätt, men det är i alla fall klar tanke hos ham. Tänk om människorna visste att de like sedan Jesus död på korset har haft syndernas förlåtelse liggande färdig för sig i ham. Det är väldigt mycket att säga att vi är klara över detta. Gud har gett oss detta i sin son. Och han har gjort det så alldeles oavhängigt av oss att det skedde mens vi ännu var fiender. Då kan vi träcka den slutning att efter att vi nu är blivit förlikt, och det inkluderar väl också att vi har mottagit förlikelsen, så ska vi då så mycket mer, så mycket sikrare bli frälst vid hans liv. Frälst betyder nå målet i det fullkomna Guds rike. Som jag nämnt för i Romerbrevet är det den vanliga betydningen av ordet frälse i det nya testamentet. Vi kan ju tvivla på det många gånger när vi ser hur det svikter för oss i vårt kristenliv. Vi manglar väl också mycket på att vi är som vi skall. Ikke det att vi önskar att gå ut i synd. Och nu snackar inte jag om de människor som lefler med synd alltså. För det är väldigt farligt. Jag snackar om kristna människor. De både är kristna och önskar att leva som kristna. Och nettopp önskar att vara där vår Gud vill ha dem mens vi lever här i världen. Men vi gör triste och nedslående erfaringar om oss själva som kristna. Jag ska inte säga mer om det föreläggning. En ting som kan bli särskilt vansklig är att det som de gamla kristna kallade den följbara nåde, alltså nådens virkningar i hjärta, känslan av Guds närhet, den personliga känslan av glädje, av frälsningsvisshet, så ofta försvinner fra vårt hjerte. Nå var det jo ikke meningen at frelsesvisheten skulle forsvinne likevel, for den beror seg, som vi skal se senere, ikke på noen følelse. Men mange klager over at det liksom det lekker ut igjen. Alt det gode jeg får, det jeg får oppleve, dette å kjenne Herrens nærhet, og dette som er så velsignet och som på många måter är en väldig hjälp emot synden. Det är som det läcker ut av oss. Jag husker Brandsøy brukte nettopp det uttryck. Det är för mig, sa han, som det skulle vara åndelig läck. För det renner ut igen allt det gode Herren lade mig få føle och uppleva i hjärtat. Där är vi tillbøyelige till att tro att det blir något galt med vårt förhåll till Gud. Och då är vi tillbörlig till att vänta på nya nådevirkningar i hjärtat för att det skulle vara rätt med oss. Här är det detta ordet kommer in i bilden. Vi ska bli frälst vid hans liv, står det. Och här tänkes det på Jesu liv efter uppståndelsen och himmelfarten. Gud har ju testamenterat sin son till oss med hela hans liv, både som människa här i världen och med hela hans död och uppståndelse, men också med hans liv i himlen efter uppståndelsen och efter himmelfarten. Det har jag sett att vi har klara ord om det i skriften. Vi har Efeserne 2:4-7 för än ett närliggande exempel. Gud som är rik på miskunn har för sin stora nådeskyld och så vidare uppvakt oss med ham, står det lite längre ute. Han nådar i frälst och uppvakt oss med ham och satt oss med ham i himlen i Kristus Jesus, för att han, vers 7, i de kommande tider kunde visa sin nådes övervetes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Jag är satt i himlen i Kristus. Jag har en representant där vid faderns högra hand. Detsamma ser du i Johannes första brev kapitel 2, begynnelsen. Mina barn, detta skriver jag till er för att icke ska synda. Och om någon synder, då har vi en talsman hos fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är en soning för våra synder, dog icke bara för våra, men för hela världens. Så jag har en talsman hos fadern. Talsman betyder en som är tillkallt, efter grundtextens ord. Och närmare bestämt är det alltid en som är tillkallt för att komma en annan till fräls, till hjälp, till undsättning. Och de två eller de tre personer i Gud är det två som kallas talsman. Det är Guds son. Han är tillkallt för att gå i vårt sted, bära vårt syndansvar, sona vår synd, förlösa oss med sitt blod, stå upp igen till vår rättfärdiggörelse och så vidare. Och så har han tagit plats med faderns högra hand. Och han är den rättfärdige, står det. Han är vår rättfärdighet. Vända en gång och citera Luther. Min rättfärdighet för Gud är icke ett obestämmeligt noe, men en person. Han representerar mig. Han är det jag skulle ha varit, men icke är. Och hvis du kan nå la være å tenke for galt om det uttrycket, för det är väldigt banalt och hverdagslig, kanske inte helt passande i denne sammanhang, så är Jesus vår åndelige driftskapital. Jag säger det med ett andra ord. Det som du och jag har fått att leva på som kristne, det är inte nådens virkningar i hjärtat, men det är Jesus, liksom han uppenbaras i himlen. Han, det är han jag får lov att leva på. Skönner det tanken i det? Hope är inne på detta i en påskepreken, och den står skrivet i hans prekensamling Mot målet. En väldigt god preken. Där säger han bland annat: du ska inte leta i det tomme pengeskrinet hemma efter det du har i banken. Skönner du vad han menar? Du ska inte leta i ditt hjärta efter det du har att leva på som kristen, för då går du i stå, och då kan du komma i fare för du vet ordet av det. Då brukar han ett exempel. Det är väldigt poetiskt och kunstnerisk, det exemplet, och i sitt slag väldigt talande. Han fortäller om en gammal kone som la märke till en ful som hade byggt ett rede i en gren lik upp med vinduerna hennes. Han fulgte liksom med denne ful. Det var som det var hennes ful. Men en morgon så låg fjärna där, och hon skönt att katten hade tagit fulen. Och så bryter hon ut: åh ful, du skulle ha byggt högre upp. Ett använder hopet på den måten: du kristen, du ska bygga högre upp. Det är alla som jag brukar slika uttryck och bilder då. Men hopet var förutom att vara en andlig man också en stor kunstner. Men jag kan i hvert fall säga si till alla kristna att du ska bygga på det Gud har gett dig. Och det är inte det du har i hjärtat. Det du från tid till annan får uppleva i hjärtat, det ska du tacka Gud för. Och ja, vi ska tacka han för det. Det är inte något förakta goda känslor. Vi ska slett inte förakta dem. De är mycket nyttiga för oss många gånger. Og i sannhet skal vi få lov å takke Gud for dem. Men du må ikke bygge på dem. Du må ikke gjøre din tro avhengig av følelsene. Og ditt kristenliv beror ikke på dine følelser. De skifter. Det er jo dette Rosenius vil ha frem når han sier: på nåden i mitt hjerte, sier han, en tid jeg støttet meg, men snart ved syndens smerte min fred helt tappte seg. Som står det originalt. Jeg var da vel fornøyet, da rørt jeg følte meg. Sånn, det kjenner sangen. På nåden i Guds hjerte, ja. Men er det Jesus den? Du har nå, i dette øyeblikk, mens vi sitter her i klassen, jeg snakker og du hører, en fullkommen rettferdighet for Gud. Du har en representant. Vil du vite hva du har å leve på som kristen, så se på det. Hør hva skriften sier om det. Der har du det som skal føre deg frelst hjem. Det er ved hans liv du skal nå målet. Og det skal du som eget sikrere og som eget tryggere, fordi vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender. Da skal vi som eget sikrere bli frelst, ja, virkelig frelst, ved hans liv, efter at vi er blitt forlikt. Dette er store ting. Og vi har også det paradoksale her, at hvis Herren kan få løse oss fra det og være avhengig av våre følelser her, så får vi mye mer av dem. Hvis en stadig kjenner etter og stadig er innstilt på dette, at jeg skal da vel føle noe mer, det må da vel bli noe i meg, så blir det jo ingenting. Og det er jo naturlig, for jeg får jo blikket vendt den forkjærte veien. Kan jeg lære å innse dette? Og det er ikke lært en gang for hele livet, det skal jeg bare si dere. Dette er ikke lært teoretisk. Dette er ikke teoretisk spørsmål. Dette har med vårt kjennskap til Jesus å gjøre. Og dette lærer vi om igjen og om igjen. Det fornyes i oss. Men da må vi se den veien Gud ber oss om å se. Og han forsikrer oss om at vi skal bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Da kan dere se hva det innebærer, altså, å være rettferdiggjort av tro. Som en, skal vi si, konklusjon nesten på dette, så står det i vers 11, vi er ikke bare det. Som om ikke dette skulle være nok. Men vi roser oss også av Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, vel å merke. For altså å rose meg av håp om herlighet hos Gud. Jeg får rose meg av mine trengsler. Jeg får lov å rose meg av Gud selv. Jesus Kristus, ved hvem jeg nå har fått forlikelsen. Som det var Jesus som forlikte meg med Gud ved sin død da vi var fiender, så er det ved Jesus jeg har mottatt forlikelsen. Det er han som gir meg sin hellige ånd. Og det er han som tar imot hver og en som kommer til ham. Vi har i Hebreerne 7:25 et ord som i grunn konkluderer dette på en spesiell måte. Derfor kan han fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Slik står det i hvert fall i oversettelsen. Nøyaktig står det da han alltid lever til å tre frem for dem. Det betyr ikke minst til å representere dem. Men det inkluderer også forbønn. Så det er ikke galt å si det med forbønn, at han går i forbønn for oss. Men det som jeg særlig vil understreke, det hvor nå den uttrykksformen kommer. Han kan fullkommen frelse dem som kommer. For det er ikke noe jeg gjør en gang. Visst nok er det en prinsipiell forskjell fra første gang jeg kom til Jesus. Da ble det noe nytt. Men som vi kan si, som de gamle kristne sa, så er det en daglig omvendelse. Jeg vil kalle det en omvendelse i barnekåret. Det er en omvendelse til barnekåret. Det er en omvendelse hvor gjennom jeg blir frelst, hvor gjennom jeg kommer til liv i Gud, kommer til tro på Jesus. Men etterpå er det en omvendelse stadig i barnekåret, at jeg som er Guds barn, jeg kommer stadig til den frelse som jeg er kommet til. Det blir aldri fortid å komme til Jesus. Så blir det heller aldri fortid med Guds barmhjertighet. Herrens miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss, står det i klagesangene 3:21. For hans barmhjertighet har ennå ikke ende. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Å begynne hver dag med å vite det. Jeg kommer til Jesus i dag. Det er han som jeg tror på. Han som er min rettferdighet for Gud. Han som er min talsmann hos Faderen. Han som åpenbares ved Faderens høyre hånd. Og som er det jeg skulle ha vært, men ikke er. Likesom han har gjort det jeg skulle ha gjort, men ikke kan på grunn av min synd. Jeg ser dere sammenhengen her. Det at Jesus bærer vårt syndeansvar, og vi kan si lider straffen i vårt sted, og det vi kaller en aktive lovoppfyllelse, er ikke to forskjellige ting. Det er to sider av samme sak. Jesus har gjort alt som den Guds hellige lov krever av ham. Derfor kan han bære vårt syndansvar. Fordi Jesus er den lydige, som til punkt og prikke svarer til alt det Guds hellige lov krever av et menneske. Derfor kan han være min rettferdighet for Gud. Derfor har jeg soning for mine synder. Derfor har jeg en representant ved Faderens høyre hånd. Alt dette hører jo sammen. Det kan jo hende at forskjellige intellektuelle spørsmål reiser seg i sammenheng med dette. Men det vil jeg gjerne si er at intellektuelt blir det ikke greie på disse tingene. Vi kan ikke se på disse tingene ut fra intellektuelle synspunkt. Saken er så veldig klar i Guds ord. Og vi erkjenner det. Det kalles erkjennelseskriften, eller som det heter i den oversettelsen av 1930, da, det kalles kjennskap. Og det er noe meget mer enn kunnskap. Det er noe meget mer enn noe vi vet. Dette er et kjennskap jeg har fått, og det er det evige liv, sier Jesus. Dette er jo det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Vi vet at vi er gått over fra død til liv, altså. Vi vet at vi er frelst. Vi vet at vi står rettferdige for Gud. Av den enkle grunn, det er Gud selv som sier det i sitt ord. Det ord, det har jeg fått lov å høre og ta imot. Så er det det store med alt dette. Det gjelder for alle som tror på Jesus. Også for dem som nesten ikke skjønner noe av det hele. Det finnes kristne mennesker. En ting er sikkert. De har kommet til Jesus med sin synd. Det er helt sikkert at de har gjort. Men nesten det eneste du kan si også. De forstår så lite av evangeliet. De ser så lite og skjønner så lite. Men alt det som Gud sier i sitt ord om disse ting, det har de like godt. Det gjelder for dem. Fordi dette har Gud gitt oss. Og dette står fast i himmelen. Og er heldigvis ikke avhengig av hvor meget eller hvor lite vi ser av disse tingene. En annen ting er det at jo mer Herren får åpenbare det på hjertet, desto mer kan vi få bli løst fra vårt gamle menneskes innflytelse. Och desto mer kan Herren få ge oss och få lov att förkynna vidare till andra människor. Och lägga vittnesbörde ner i vårt hjärta.
Men kan man komma till Jesus utan att synda?
Vad menar du med det?
Har han hållit på Jesus? Det är som man inte säger att han är en fantastisk
synd. Nej, jag tror inte det.
Och många säger att de, kanske mest i ungdomsmiljö, att är det många som säger att de kristna har något som de inte har.
Ja.
Och de säger att kristna är rätta och de kan kanske inte läppa väl. Och det är inte sant. Och de blir kristna, säger de. Och de säger att de kommer till Jesus. Men det finns inte något som heter synd som känns. Det är inte något som heter frälsesfrid.
Nej, det blir det ju inte då. Det blir ju bara egentligen, ska vi se, en försanthållen, alltså. Det blir ju inte något virkelig att komma till Jesus. För det blir ju inte hjärtets tillit till Jesus på den måten där. Men nu är det det, vad vill det säga att se sin synd? Jag har ju fått hit an att besök, och inte minst av unga. De har varit så förfärlig nöd, för de ser inte någon synd. Så säger de, jag har hört att det nyttar inte att komma till Jesus men inte se sin synd. Vad ska vi få tro på Jesus om vi ser vår synd? Vad ska jag göra, säger de? Jag är fullständigt förtapt utan Jesus, säger de, men jag ser inte någon synd. Hör självmotsägelsen. Det är ju nettopp det de gör. Att se sin synd är ju inte det att se många enkeltsynder. Men det är att inse att utan Jesus är det inte hopp för mig. Hur mycket eller hur lite en ser av synder, det ska jag inte se. Men är det ett faktum att den inte ser hopp för sig utan Jesus, då har ett människa sett sig förtapt. Men du skönner snart forskjellen på det du citerte för mig och det jag säger nu, alltså. För du möter bägge delar hos unga människor idag. Du kan ju alldeles bli bedrövet i hjärtets innerste och överfladiskt många talar. Och då vill jag säga, alltså, det som är skett när jag säger jo, jag vill tro på Jesus, men det är ju inte någon nästan som bringer det med någon slags nöd hos dess. För det är bara en mänsklig bestämmelse de har tagit om att vilja vara kristna. Och det betyder ingenting. Och det har vi klart Guds ord för, Johannes 1:13. Det står nog om dem som har tagit emot Jesus, nämligen. Någon ganska svikare kännetegn där, Johannes 1:13. Det står, det är fött. Icke av blod, eller icke av köts vilje, eller icke av mans vilje. Men av Gud. Det är alla dem som tog emot han. Gud har rätt till att vara Guds barn, dem som tror på hans namn. Det kan bli en ny begynnelse i ett människas liv, för exempel att nu bestämmer jag mig för att nu vill jag bli en kristen. Kan du spöra, vad är den kristendomen född ut av? Jo, en bestämmelse. Bokstavligt talat av mans vilja. Och när jag nämner det, så är det för det var ju aktuellt för mig. Jag blev vakt på detta punkt. Jag fick se att jag hade en kristendom som var människoverk, icke var född av Gud. Jag ville ju gärna tro på Jesus och sånt, men jag hade inte verklig bruk för han. Och jag husker jag många gånger tänkte, varför skulle Jesus dö? Vad skulle allt detta vara till egentligen? Då kunde inte vi människor be Gud om tillgivelse och få tillgivelse, så var ju allt i orden. Varför skulle Gud sända sin son? Varför skulle Jesus dö? Ikke fordi jag alltså ville protestera mot det, och allra minst fordi jag ville avvisa det. Nej, det ville jag inte. Men jag kunde inte skönna vad det skulle vara till. Det var alltså något behov hos mig för detta. Jag var väldigt ivrig. Jag brukte all min tid till kristliga göromål. Och jag var ju kommit så långt att jag hade studerat teologi ett års tid. Jag var sekretär i, jag får väl se, en såkalt kristlig ungdomsförening. Hur mycket kristendom det är, det vet jag ju inte. Men så blev jag vakt, alltså. Och så fick jag se den kristendom jag hade. den grunnet seg på menneske. Og da står det i Romerne 9:8 om det, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til retten. Den som er en kristen i kraft av noe han er i seg selv, han er ikke en kristen. Men den som ikke har noen kristendom uten, han har Guds sønn altså. Han er født av Gud. Den som virkelig har tatt imot Jesus, han er født av Gud. Og det synspunkt som jeg ofte bruker, og som også er aktuelt i sjelesorg, det er nettopp dette. Har du bestemt deg, og dette er sånn nå i dag, vet du, blir så slått denne viljen bestandig. Og det er greit nok det. Hvis et menneske vil bli en kristen og fatter beslutning om det, så er jo det en god beslutning. Hvis han mener noe med det. Men det er ikke sikkert at det er identisk med at den er kommet til Jesus. Det er ikke sikkert. Allikevel vil jeg si det er jo en god beslutning. Jeg vil ikke at noen skal gå tilbake på det at de vil være kristne. For det kan være en god tilknytning. Og jeg er glad for at jeg har fått lov å hjelpe mange der altså. Å komme igjennom til livet Gud. Men det kan hende det holder litt hardt av og til. Når en som jeg og mange med meg må innse at det som jeg trodde var god kristendom, det var det jeg først og fremst måtte frelses fra. Jeg måtte først og fremst frelses fra det beste i mitt liv. Etter jeg trodde andre var det beste da. Så jeg forstår hva du tenker på når du spør altså. Dessverre er ditt spørsmål aktuelt. Og jeg er alvorlig bekymret, uten at jeg nå vil kritisere skolelag eller skolelagsbevegelser, eller hverken blant studenter eller gymnasiaster eller andre skoleelever. Jeg skal være siste til det. Jeg vil gjerne at det arbeidet skal gjøres. Så vet jeg hvilken fare det er for dem som liksom blir med og vunnet ved et skolelag, og som ikke ferdes i noe annet miljø enn den lags kristendommen. Kom ikke inn blant de kristne. Kom ikke på bedehuset. Kom heller ikke inn i kirken skikkelig. Ikke noe samfunn med dem som er kristne før. Og ikke inn i det virkelige arbeidet i Guds rike. De driver på en måte med sitt. Det er forferdelig farlig altså. Jeg sier ikke det for å kritisere lagsbevegelsen. Det skjønner dere nok. Jeg har vært meget brukt av lagene, både ved studentmøter og ellers. Og jeg har jo sett hva Herren kan gjøre blant disse unge når han først får slippe til. Ja, da tror jeg vi har gjennomgått det viktigste her. Jeg tenker vi får stanse der da, så skal vi gå over til neste avsnitt neste gang. Takk for nå.